varmt välkomna Andreas Brock, förvaltare på Brock Milton Capital. Johan Svan, förvaltare på Nordea Asset Management. Och Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Ja, det som jag försökte säga i vårt intro där var att vi helt och hållet ska ägna det här avsnittet av Börslunch och prata om The Magnificent Seven. Vilka är de då, undrar man sig då. Och jag tänkte, är ni med här nu när jag rabblar lite fort? Först hade jag tänkt att vi skulle ta det här som ett quiz, att ni fick gissa börsvärde på varje bolag. Men jag stekte den idén. Men för tittarna. Vi har Microsoft som tillverkar mjukvara. Det är Apple som tillverkar persondatorer och smartphones. Det är Nvidia som tillverkar halvledare. Det är Amazon som bedriver e-handel, Alphabet som äger Google, DeepMind och Calico. Och Meta, alltså Facebook, Instagram och WhatsApp. Och sist då lilla Tesla som tillverkar elbilar, batterier och solceller. Frida, vilket av de här bolagen kommer du oftast i kontakt med?
Men svårt att välja ett. Man kommer i kontakt med det hela tiden. Jag står ju här med min iPhone. Jag använder ju Instagram. Men det som slog mig också när du ställer den här frågan så är det ju jag kommer ofta i kontakt med Nvidia. Inte direkt, men att vi får väldigt mycket frågor om Nvidia från sparare. Det är ett enormt intresse kring den här aktien. Och den är liksom väldigt handlad. Många är väldigt nyfikna på den. Så på så sätt så finns Nvidia där också.
Och vad svarar du på spararnas frågor om Nvidia?
Ja, men det är ju den ständiga frågan. Ska man köpa nu eller har tåget gått eller så där? Ja, då får man väl helt enkelt resonera sig fram i de svaren.
Vi ska hjälpa spararna och alla andra där ute. Vi ska titta på hur Nvidia då har rört sig på börsen de senaste 5 åren. Det här är ju en ganska talande och dramatisk graf uppåt. Andreas, vad är det vi ser här? Är det den nya ekonomin som kör ifrån den gamla?
Det är en historia av enormt aktieägarvärde som har skapats tack vare en överlägsen teknologi. GPU-erna, Graphic Processing Unit, är en överlägsen teknologi jämfört med CPU. Och ett företag blir ofta då väldigt dominerande, i alla fall initialt. Och den initiala fasen är kanske första 10 åren nu, härifrån och framåt. Men Nvidia har ju haft en väldigt stark position, grundat 94-95, har varit ledande på det här. Och den här teknologin är ju överlägsen. Den är ju ungefär, jag skjuter från höften, men ungefär nästan 100 gånger snabbare än GPU på att göra beräkningar än CPU.
Ja, för jag tänker att vi kanske måste förklara det lite. Vad är det de gör egentligen? Det är tillverkande bolag.
Precis, de tillverkar de här processorerna. Och en GPU då är ju väldigt snabb på att göra matematiska beräkningar. Mycket snabbare än en klassisk hjärna till en dator, CPU. Och som jag sa, upp till 100 gånger snabbare då. Och det gör ju då att när du behöver AI-modeller eller machine learning, AI är ju egentligen bara machine learning, så behöver du kunna göra beräkningar väldigt snabbt. Och GPU:erna är överlägsna på det. Och Nvidia, och anledningen till att vi köpte Nvidia då 2018 tror jag det var.
Grattis.
Ja, tack. Grattis till våra andelsägare. Det var ju för att de har programmeringsspråket CUDA då. Så CUDA gör ju då att du kan använda GPU till att göra beräkningar när du jobbar och skriver ett program så kan du då säga de här beräkningarna skickar de till GPU då. Och det gjorde ju då att vad jag har lärt mig är ju att hårdvara är väldigt svårt men mjukvara är ännu svårare. Och kombinationen då när du har ledande position i både hård och mjukvara gör ju att såklart är det Nvidia som blir vinnaren i det här. Frågan är ju nu då, kommer någon stark konkurrent? Vi äger också AMD. Vi tror att de har en chans i alla fall att komma ifatt. Intel släppte igår sitt AI-chip. Men jag tror att de närmaste åren så är det ju Nvidia som har hela kakan. Ja.
Johansson, såg du detta komma?
Ja, till viss del. Vi köpte Nvidia första gången 2016 och då såg vi just det här att man hade exponering mot en mängd intressanta rörelser inom liksom den digitala transformationen, inte bara AI utan även självkörande bilar och det som man då tyckte var intressant, virtual reality och sådär. Men att det skulle gå så här snabbt på slutet, det hade jag inte trott att det skulle få en sån här explosion då efter att de här AI-modellerna introducerades för ett drygt år sedan då, som det här har exploderat. Och det har ju fört med sig egentligen då att vi har fått en brist. Alla vill köpa de här chippen samtidigt. Och när det blir brist på någonting, då går priserna upp kraftigt. Och det har de gjort på Nvidias chip då.
Mm. Ska se om vi kan få upp ett stapeldiagram på hur Nvidias intäkter har sett ut. Ja, vi fick deras fjärde kvartal. Det är också ganska intressant läsning. Intäkterna gick upp med 265% jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Intäkterna från datacenter 408%, bruttomarginal upp. Vinst per aktie upp 486. Du skrattar, Andreas.
Ja, visst är det härliga siffror att säga. Ja.
Men det var ju tur att de här siffrorna kom. Alltså, det kändes ju ta inför den här rapporten som att hela börshumöret bara liksom hängde på den här rapporten lite grann.
Ja. Det var ju nedräkning på CNBC. Man sa att nu räknar vi ner. Liksom,
ja, men precis. Och lite grann så här, hade den inte kommit in så här bra, då hade hela liksom AI-racet ifrågasatts. Ja. Vilket hade kunnat få stora konsekvenser. Det var ju väldigt uppskruvat inför den här rapporten. Mm.
Men finns det stöd för de här värderingarna som Nvidia har? Jag tittade igår och då fick jag fram P-tal 72, men nu fick jag det lyckligtvis korrigerat.
Du får titta lite.
40. Det är ändå ett väldigt högt P-tal.
Ja, men man brukar ofta titta på de här tech-aktierna så tittar vi inte 12 utan man brukar titta 24 månader framåt. För 12 månader vet du mer eller mindre vad det ska bli. Liksom. Så att det är 24 månader man debatterar. Liksom. Och där är vi någonstans 35-40-ish. Och pendlat. I början på året så var ju Nvidia väldigt billig. För att den brukar handlas på P40, det är det P1 handlas på liksom, historiskt. Mm. Så början på året, så den uppgången du sett hittills i år, det har egentligen varit mycket bara liksom ett bekräftande på att ja, det blev så här bra och då åker aktien upp där. Nu är ju frågan då, kan de behålla de här priserna, kan de behålla den här marknadspositionen, hur kommer AI utvecklas? Men hittills tycker det varit en väldigt liksom fundamentalt styrd resa, ingenting konstigt egentligen. Det är nu, ni säger att intäkterna ökar och vinsterna ökar. Ja, då
vi ska se om vi kan få ett stapeldiagram på hur intäkten har utvecklats. Titta, där har vi dem, vad bra. Johan, det är det här att man säljer mycket mer chip eller att man har höjt priset?
En stor del av det här är pris. Då. Så om man funderar över värderingarna så kan man säga att det är dels vad är vinstnivån och sen dels vilken multipel betalar man för den vinsten. Så håller med Andreas här om att multipeln i sig är inte nödvändigtvis extremt ögonfallande. Utan frågan är just vad den här bristen på GPU har gjort. Så man tänker sig tillbaka 15 år i tiden, då var det inte brist på semiconductors utan då var det brist på stål och koppar och sånt. Och ett bolag som Arcelor till exempel handlades inte heller på speciellt höga multiplar men föll ändå 90% när den här bristen försvann. Då. Så när jag reste i Silicon Valley för ett par månader sedan så pratade väldigt många om just det här med break the bundle som Andreas pratade om. Att man har både, inte bara chippet utan även mjukvaran och sladdarna som
man äger en längre värdekedja.
Precis. Och många vill in där och många kan nog tillverka det här chippet utan några större problem. Det är inte heller Nvidia som tillverkar chippet utan de designar det ju bara och det kan ju då AMD och Intel också göra. Men just den här kombinationen av de tre sakerna då att nätverket, mjukvaran och chippet har gjort att man har en väldigt stark position. Och det försöker alla då bryta isär då och försöka knö sig in på olika sätt som vi säger i Göteborg.
Det är väl det som är om vi har nått liksom litet orosmoln på den här väldigt så här klarblå himlen så är det väl just det där om konkurrensen ökar kan man då sätta priserna så som man har gjort. Det är väl ett sånt mörkt moln och sen annat kanske i jämförelse siffror som blir svåra att matcha också.
Och avgörande är då förutom konkurrensen då så kommer du att se inom 12 månader någon sorts monetisering på AI. Du måste börja betala. Någon måste börja betala för den här. Det är ju enorma pengar som går in i AI-chippen. Vi vet att i läkemedelsindustrin så fungerar det. Där har du. Alla läkemedelsföretag jag pratar med använder AI idag för att du kan ju bygga molekylerna digitalt mycket snabbare än vad du... Så då, hela processen att göra läkemedel har ju minskat väldigt kraftigt. Men vi behöver ju se nu i konsumenten att folk börjar använda AI. Och det företag som förmodligen då kommer att använda det först det är ju Microsoft med sin AI-assistent och så vidare. Men det måste bli någon sorts monetisering nu. Och det kommer att vara väldigt avgörande till om den här AI-hypen kan fortsätta.
Det kommer att sätta någon form av hemsko på ja, men tillväxten
i alla fall. Idag har vi väldigt mycket kostnader. Nu tittar jag här, men Nvidia har en omsättning då på $110 miljarder i år. Är prognostiserat. De som gör den investeringen behöver väl ha en kickback i alla fall på payback i alla fall på 3 år. Så det behövs ju genereras en säger 5 år då, i alla fall $20 miljarder av revenues för att de här investeringarna i GPU:erna ska betala sig. Mm. Så att ja, det behöver vi behöver börja säga det nu. Mm.
Okej. Detta om Nvidia. Vi ska gå vidare. För det är faktiskt inte alla Mag7-bolag som sitter och täljer guld med smörkniv. Det finns ju de som har lite problem också. Jag tänker på en viss elbilstillverkare. Vi ska få upp en graf på hur Tesla har gått. Och där har vi den. Så här ser det ut på 5 år. Ja, man kan konstatera här det är minus 22% på 3 år, men det är 880% på 5 år. Vi hade ju Hampus Englå här i EFN Direkt. Han är ganska skeptisk till Tesla. Frida, vad tycker du? Ska man som svensk småsparare hålla sig borta från Tesla?
Ja, man kan väl konstatera att Tesla dels så stack ju värderingen från ordentligt, liksom lite så här frikopplad från fundamenta, kändes det som efter ett tag. Det värderas ju som en tillväxtaktie, trots att vinsttillväxten ju minskar. De har ju problem också med varit tvungen att justera priserna och så vidare. En annan faktor som jag tänker också är att man har den här väldigt oberäkneliga vd:n i Elon Musk då, som liksom var, alltså kursen i Tesla följer det som Elon Musk liksom säger för dagen eller Twitter. Alltså det blir väldigt svårt, liksom ett stort osäkerhetsmoment i honom just. Sen är han bra på säkert många andra sätt, men just att han ägnat mycket åt Twitter och på med det, ja, det påverkar Tesla-kursen. Alltså det finns andra faktorer.
Det är stökigt.
Det är stökigt, och jag förstår att man nu börjar diskutera, ska Tesla verkligen räknas med i Mag7? Kanske inte. Det är ett lite annat case.
Man pratar ibland om Mag6, att det borde kallas det.
Exakt.
Vi ska titta på den senaste kvartalsrapporten från Tesla då, för att få ett perspektiv till det Frida säger. Försäljningen ökade med blygsamma 3%, men när man ändå tillverkar och levererar nästan 500 000 fordon. Vinsten per aktie det minskade med 41%. Bara så vi får någon slags perspektiv på det här. Vad finns förutom elbilstillverkning i Tesla? Vad har Elon Musk mer i rockärmen? Vad säger Johan?
Ja, i rockärmen. Det spekuleras ju vilt. Det här är ju vad vi kallar för retail-aktie. Alltså det har varit en aktie som vi inte har varit involverade i. Jag vet inte om du har varit involverad i den heller. För att den har varit på tok för dyr. Däremot är det inte sagt att Tesla inte är ett exceptionellt företag, för det är det. Man har utmanat hela bilindustrin på egen hand. Man är extremt innovativ, mest lönsamma bilbolaget, och man har ett antal S i sin rockarm. Det som fick vinsterna till slut skjuta ifrån, det var ju när man lanserade de här lite billigare bilarna, Model 3 och Model Y. Och sen har det varit tal om att man ska lansera en ännu billigare bil. Och det har nu kommit lite under varit debatt i marknaden de senaste veckorna här, bara ifall man kommer att kunna klara av att göra det eller inte. För det tror jag skulle kunna hjälpa aktien ifall en sån lite mindre billigare bil, för då kan man öka volymerna och få bättre lönsamhet. Sen är det pratas det om de här robottaxierna, att man ska kunna sälja robottaxier. Det återstår väl att se. Jag tror att det är jättesvårt. Sen har man sina chip, och så har man också pratat om en robot, och så har man pratat om batteriteknologi, och så är det mycket andra olika S som finns i det där bolaget. Men
Andreas,
återstår att se om det blir några S.
Ja. Och Andreas, du håller dig borta från Tesla också.
Vi har inte investerat våra andelsägares pengar av det, men rent allmänt så är det här är ju en bilbransch som är ju fruktansvärt tuff. Och vad Elon gör nu, Mr. Musk gör, är ju att han ska börja kämpa på pris. Han ska vara billigast. Och då går han upp mot tyskarna som har hållit på med skära priser i 40 år, plus japaner plus kineser som älskar och krigar om pris. Liksom. Så jag vet inte om Teslas aktieägare är riktigt medvetna om liksom att hans motståndare är väldigt kapabla, enormt långsiktiga och är vana vid att leva på minsta möjliga marginal.
Ja, och har ofta nationalstater i ryggen på ett eller annat sätt med subventioner.
Så att det här jag tycker det är en svår bransch, och jag äger andra bilaktier och äger inte just Tesla.
Nej. Jag tänker också att en reflektion som jag drog av det här, det var att så här, köper man en indexfond, ja, men då får man detta oberäkneliga och högt värderade Tesla. Är Tesla skälet till att man ska hålla sig borta från USA-indexfonder?
Nej, jag tycker inte att man nödvändigtvis måste hålla sig borta från USA-indexfonder. Men man kanske ska vara medveten om att man får Tesla, man får Mag7 i väldigt hög utsträckning i en vanlig globalfond. Man måste hålla koll på den riskspridningen. Alltså 70% av en global indexfond kan vara i USA. Och då är det en väldigt stor del. Alltså, de här 7 bolagen står ju för 30% av värdet i S&P 500. Alltså, det är verkligen utvecklingen är mycket beroende av de här bolagen. Och då har vi ju Tesla där. Och då kanske man inte ska komplettera en global fond med en USA-fond också. Alltså, då kan det bli en överexponering. Så det gäller väl som sparare att hålla koll på vad innehåller de här indexen egentligen. Och kanske liksom hitta rätt komplement snarare.
Det finns ju mogna bolag i detta index också. Där har jag kameran. Och vi ska titta närmare på det mognaste kanske, eller det näst mognaste av dessa bolag, nämligen Microsoft. Om vi får upp en graf på det. Så här har deras aktiekurs utvecklats. Då kan vi se då att det är upp 66,7% på 3 år, 252% på 5 år. Och direkt kör vi vidare till nästa graf som utifrån deras Q4-rapport. Försäljningen ökade med 18%. Dynamics-delen upp 19%. Cloud-delen som då är, den ska vi prata mer om, för den är högintressant, upp 21%. Alltså det är en nettomarginal på 44% på Microsoft.
Ja, det är underbart.
Andreas.
Vi har ägt aktien i 9 år.
Det är, grattis igen!
Ja, men just den här har varit bara, vi har misstag också. men jag tror att vi har compoundat 27% per år och sånt i dollar. Det är någonting åt det. Det har varit ett fantastiskt företag. Vi träffade dem i slutet av förra året. Det jag slogs var tredje mötet med Microsoft. Det jag slogs är att de är fortsatt lika hungriga. Och när vi började prata med Nvidia med dem så liksom, då var ju de, men vi kanske också skulle kunna skapa den typen av chip. Liksom, de är redo för en fight igen. Och det jag älskar med Microsoft är att det är som ett Atlas Copco, eller ett ABB där jag själv har jobbat. Det är ett riktigt, riktigt industriföretag med väldigt tunga processer och ett väldigt starkt fokus på att leverera resultat som råkar vara i tech. Många techbolag, framförallt i Kalifornien, kan ju vara väldigt flummiga och det är knappt några vinster och så vidare. Och tittar du på hur mycket aktier de ger till sina anställda så är det väldigt rimligt jämfört med många andra företag. Så vi har ägt den här i 9 år och vi fortsätter att äga det. Och siffrorna här är helt rimliga och de jobbar mycket med priset. Så när vi pratar med folk som använder deras Azure-system, IT-konsultfirmor och så vidare, och de höjer priset på Azure, men vad ska du göra? Liksom? Så det här är ju en fantastisk champion. Och det här världen fungerar ju inte utan Microsoft idag.
Johan, vad säger du? Som svensk brukar man ofta få höra att man ska äga lite Atlas, man ska äga lite SEB och ABB och så ska man låsa in dem i sitt bankfack till barnen. Borde vi också ha lite Microsoft i dessa ISK och bankfack?
Det kan man nog ha, det tycker jag absolut.
Köpa och behåll. Alltså,
jag kan bara konstatera att över en lång, lång, lång period så har amerikanska bolag gått absolut bäst bland alla bolag i världen. Och det beror på olika saker, men det beror delvis på att man har en företagskultur som är väldigt centrerad runt att skapa aktieägarvärde. Man har en stor hemmamarknad som hjälper en att liksom snabbt rulla ut produkter och få skala och sådär. Jag skulle vilja säga till folk att ha mer amerikanska aktier över tid i sina depåer än svenska, men det är jag.
Vad jag har förstått, så rätta mig om jag har fel, men jag har förstått att cloud-delen inom Microsoft är liksom högintressant just för er som tittar på framtidsutsikter. Förklara varför.
Nej, men det är ju fascinerande, det är de här stora rörelserna. Så om man tar just Microsoft, så hade de under det som vi kallar för dotcom-boomen 90- och början på 00-talet, så var de ju stora PC-champions då. Sen lyckades man missa hela mobilrevolutionen där Apple kom in och Samsung tog den kakan. Och då var Microsoft en ganska tråkig investering under en 10-årsperiod. Sen kom cloud-revolutionen, man fick en ny vd som var lite mer dynamisk och man lyckades göra den här cloud-omställningen då, att man började sälja sina kända produkter då, som vi alla känner till, Excel och Word och så, via cloud. Men även fick skala i den här datacenteraffären då, som man kunde sälja till andra kunder också då. Och nu då kommer den här AI-vågen in som en ytterligare medvind för bolaget då, som drar med sig dem och får ge dem möjlighet att utveckla sina produkter och skapa mer mervärde för sina kunder och på så sätt kunna ta mer betalt.
Tjänar man mer pengar på cloud-delen och datacentren än den övriga verksamheten?
Svårt att skilja ut exakt vad som är vad, kan man säga. Den övriga verksamheten är ju mjukvara och den mjukvara levereras i allt högre grad nu då via cloud. Så vi på Nordea till exempel hade ju förut våra Excel program sittande på vår egen dator, men nu ligger de i molnet istället. Så att det är en blandning.
Ska vi sluta med att konstatera att Microsoft har alltså ett börsvärde på 3 150 miljarder dollar. Det är mycket pengar. Det är ett stort värde.
Ja, det är nästan svårt att liksom sätta den i relation till någonting. Det är liksom för stort.
Ja. Ja. Om vi ska knyta ihop det här till liksom någon slags grundfråga. Det här är stora bolag som har vuxit enormt på sistone. Hur ska man tänka som svensk investerare? Ska man ha ett genomsnitt av det här på något sätt?
Det tycker jag man ska ha. Det är bara att konstatera att i Sverige, köper du en indexfond, svensk indexfond, då blir det mycket bank och verkstad. Vi har en liten techsektor här än så länge. Så vill du ha exponering, jag tycker absolut att de här ska vara en del av portföljen. Ja, tycker man att det är svårt med tajmingen just nu för att de har stigit väldigt mycket, ja, men månadsspara, så kanske du köper någon gång när de har gått ner lite grann. Jag tycker absolut att de här ska vara en del av en portfölj.
Om jag får flika in en sak där, så tycker jag att indexfonder pratar vi om. Och i min värld så är indexfonderna ett stort gissel, för de håller på att förstöra kapitalismen och kapitalallokeringen i marknaden, kan man säga. Och mycket av de här, en indexfond köper ju mer aktier i aktier som blir större och som går upp, så att säga. Så att om man tittar på de här Magnificent Seven under 2022, så var de inte så där fruktansvärt magnifika, utan hela gruppen föll med 50% istället. Och det tror jag också hade att göra med indexfonderna. För man kan säga att de går först upp i ett raksträck och så går de ner i ett raksträck, och när de har gått upp i ett raksträck. Och man ska nog vara beredd på att de kan gå ner i ett raksträck igen om börsklimatet vänder om. För då kommer folk att sälja sina indexfonder, och då säljer man framför allt de här aktierna. Så att
jag
det är väl någonting att vara vaksam på.
Ja, det var det jag försökte komma in lite på när vi pratade om Tesla. Att liksom man får Tesla av bara köpet. Om man köper index.
Så är det. Och jag håller helt med. Onekligen så har ändå många indexfonder just nu. Det är ändå populärt. Så att det är ändå relevant att prata om dem, hur man ska agera med dem. För att många har dem.
Absolut. Men, vi ska inte basha indexfonder helt och hållet. Nu har vi stoppat ner tån lite i den här Mag 7-sjön. Det är flera bolag som vi inte har nämnt. Men jag tänkte, apropå Tesla, ni antyder att det finns luft i värderingen av Tesla. Alltså, givet att konjunkturen rör på sig åt ett annat håll, annonsintäkter och sånt där går ner. Vilka av de här bolagen skulle ni säga att det finns störst nedsida i? Vad säger Andreas?
Ja, min farhåga skulle vara det är Tesla.
Ja. Och sen?
Nej, jag håller där. De andra är rätt bra.
Okej.
De är rätt bra.
Ja. Johan, är du lika trygg?
Jag skulle vara lite orolig. Jag tror att AI kommer få jättestor betydelse för alla oss och vår värld framöver. Men risken tror jag är att man får en liten luftficka här, precis som Andreas säger, att om man inte kommer på några stora liksom applikationer som alla kommer att nytta av på kort tid, så kan det bli en liten backlash. För på längre sikt så tror jag absolut att Nvidia är ett bra bolag, men det finns en risk i den också.
Det ska man vara medveten om. Frida, nu har vi inte pratat om några svenska aktier överhuvudtaget, men vilka, alltså Atlas Copco helt klart påverkade positivt av Nvidia. Nvidia är en stor kund, helt enkelt. Men finns det några andra svenska bolag, skulle du säga, som påverkas positivt av Mag 7?
Ja, men jag tror i takt med att det här, att användningen ökar just av AI, att vi kommer att mer behöva ta ställning till de här farhågorna som också finns kring AI.
Alltså, ja, men nu pratar jag aktiekurser. Var kommer det röra på sig?
Ja, men jag tänker cybersäkerhetsbolag exempelvis skulle ju kunna få lite mer att göra. Alltså, när vi måste ta oss an de här utmaningarna som det också medför.
Bra, det får bli det sista kloka ordet från oss i Börslunch idag. Vi är tillbaka på fredag igen. Då blir det desto svenskare här i studion. Då ska vi preppa inför rapportfloden som börjar nästa vecka. 11:45 på fredag alltså. Se och stå. Missa inte det. Det blir spännande. Nu säger vi tack till att ni var med, och tack till er som tittade. Och hälsar er välkomna tillbaka.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.